En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Och då hälsar vi välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Patrik Syket är jag, med mig i studion har vi Daniel Disko Kristoffersson. Och från Göteborg, den eminente Mikael Wagner var på plats igår på Ullevi för att se Gais snöpligt tappa det där krysset till AIK. Och jag tycker det är liksom läge att börja där, Disko, att den här helgen liksom kommer ju att handla väldigt mycket om AIK, som det ofta gör i Allsvenskan. Det liksom började med att man sparkar sportchef och slutar med att man får med sig en inte helt kanske välförtjänt seger i 93 minuten eller något sånt där. Men otroligt jubel och otroliga scener på Gamla Ullevi förstås. En fantastisk inramning var det ju. Micke, du som var där. Jag vet, ska vi börja med matchen igår och så jobbar vi oss bakåt då till den eventuella sportchefsfrågan. Micke, du var där. Vad var dina intryck av Gais och AIK igår? Det var inte kanske det mest välspelade man har sett.
Nej, jag vet inte. Snacket är ju efteråt huruvida man ska beteckna AIKs seger som ett rån eller något liknande. Jag körde ju den klassiska klyschan att det var kuppen på Gamla Ullevi istället, för att ett rån var det ju liksom inte helt och hållet. På något sätt, så när inte Gais utnyttjar sina chanser så hänger det på något sätt i luften att något lag kan göra ett segermål på ett snöpligt misstag, och det var ju faktiskt så det skedde liksom. Filip Bäckman som drällde med bollen, och Besirovic då, som är en inhoppare, spelar fram en annan inhoppare, Selina, som gör 1-0 i 93. Så att inte ett rån, men en kupp där Gais var ju trots allt det bättre laget i stort sett, kanske en timma, 70 minuter. Första 20 minuter, jag vet inte riktigt vad Gais höll på med, som stod och väntade på AIK bara. AIK hade ett enormt bollinnehav vid mittlinjen med Saletro som stod helt stilla med bollen. Det var en väldigt märklig fotbollsmatch så tillvida. Men jag tycker det var jäkligt bra coachat utav Michal Tomasen. Alltså hans två byten blev ju helt avgörande i slutändan.
Så var det dina intryck också. Det snackades mycket om rån efteråt, men det var som att Gais inte hade förtjänat heller att epitetet rån skulle vara helt rumsrent.
Nej, första 20 tyckte AIK var riktigt bra. Då tänkte man så här, wow, så här bra trodde jag inte de skulle vara i så här tidigt på säsongen, för att Michal Tomasen har ju sagt det, att de behöver tid och att de har haft väldigt mycket skador, och den här Kakulis har kanske inte kommit in i spelet på det sätt man har velat. Alltså han har inte varit här speciellt länge, så att de behöver nog tid. Men det såg väldigt bra ut första 20, sen resten var ju bara Gais, och det var väl lite av en smash and grab för AIK, men kanske inte helt oväntat. Jag var borta här till Oshin igår här och vi tippade resultat. Jag sa det, antingen blir det 0-0 eller 0-1, så att det var ju inte helt oväntat att AIK skulle vinna med uddamålet och hålla tätt. Det har de ju gjort rätt mycket under Michal Tomasen, och det här var ju precis vad AIK behövde efter en turbulent tid där de star alla rubriker här i fredags med att sparka sportchefen, och då hade det blivit en förlust här, så hade man ju spett på den här negativa spiralen som man har inne i de här dagarna. Men seger nu och sen en hemmapremiär som kommer att, 37 000 sålda nu såg jag, så att det är exakt vad de behövde efter lite turbulenta dagar här.
Vad fick vi för besked, tycker du, från nyförvärven i AIK? Det är också, det är ett lag med väldigt mycket skador just nu, så att det var ju mycket spelare kanske inte hade förväntat oss skulle liksom starta en premiär som fick den.
Nej, men Benkovic
Redkin är väl en spelare som vi kommer prata en hel del om den här säsongen.
Ja. Nej, men Benkovic har ju sett bra ut hela säsongen, och han såg väl också riktigt bra ut. Redkin trodde jag inte skulle vara så här bra så här tidigt. Han var ju ruggigt bra. Kakulis tyckte jag man såg att det finns tendenser att han kommer bli bra också, men han behöver tid att komma in i det här spelsystemet och komma in i allsvenskan. Det är bara att titta på som Sigurdsson som har haft liksom erfarenhet av allsvenskan tidigare. Det är inte bara att komma tillbaka och gå in och dominera, utan alla spelare som kommer behöva några matcher innan de kommer in i det här, oavsett om man kommer från Premier League, The Championship eller om man kommer från Cypern liksom. Så att jag tycker ändå det såg rätt lovande ut, måste jag ändå säga, för AIKs del de första 20, och sen ja, att det inte såg så bra ut i 60-70 minuter tror jag man kan ta när man vinner med udda målet, och jag tror att det kommer ge en väldigt, väldigt boost här inför fortsättningen.
Om vi lämnar själva gräsplanen då och tar oss till styrelserummet där Berntsen fick lämna i fredags. Man har fått in en... Är det en ny sportchef man har fått in?
Nej, det är det ju inte, utan det är ju mer en tredelad trio där. Ja. Mikael Thomasen, som jag har förstått, ska få mer personalansvar, mer att säga till om, gissar jag. Fredrik Wieser Hansen, chefscout, ska vara ansvarig för värvningar och rekryteringar och spelarkontrakt. Och sen har man Jeremy Steele som ska vara...
Det är en bra namn, Jeremy Steele.
Ja, head of strategy och head of recruitment är Wieser Hansen då. Nej, men det blir ju spännande, för det är oprövat. Wieser Hansen har väl aldrig haft någon sån här stor roll tidigare. Han var en jättebra scout och hyllad scout till Thomas Berntsen i Sarpsborg och i AIK, men har ju aldrig varit liksom den som har stått gott i första ledet och var liksom, ja, haft ansvaret över värvningar så, utan det är aldrig en chefscout som värvar spelare, utan han är ju med och ta fram underlag. Nu är det ju, blir det ju en trio här som gör det. Och vi får väl se om det här. Det är ju lite udda lösning här. Både Fredrik Wieser Hansen och Jeremy Steele är ju konsulter liksom. Så att, ja. Och de har ju sagt, Fredrik Söderberg, att det här ska vara den långsiktiga lösningen. Att man tror liksom inte på att ha en sportchef, utan att man delar upp det på flera. Och det är ju lite annorlunda än vad vi har sett tidigare i andra klubbar, och väldigt annorlunda för vad det är i AIK. Så att något nytt, oprövat, men vi får väl se om det fungerar. Det ska ju vara mer datadrivet, det ska vara mer liksom ja, men på ett sätt som AIK inte har jobbat tidigare med Thomas Berntsen, som är lite mer old school. De har tidigare under åren haft Jurelius, Manuel Lindberg, som kanske inte heller har varit just den här datadrivna och liksom det här mer strategiska, utan ja, det blir något nytt. Och ja, men dit alla klubbar går. Vi har sett Hammarby gör, vi har sett Sirius gör, sett ja, många andra klubbar gör också. Så att det blir spännande att se om det lyckas. Men klart är att de har ju ett jobb att göra. De måste spela Redkin, måste få liksom truppvärde och försäljningspotential inför sommarfönstret här. Så att det är intressant att följa.
Men det ska vara, vad säger vi om själva bakgrunden till att Berntsen fick gå överhuvudtaget liksom? Ja, jag känner det... lite grann att det är nästan IFK Göteborg 2024 hösten all over igen, alltså där. Helt plötsligt är man inte överens om värvningsstrategin och vägen framåt överhuvudtaget. Precis. Nej, jag, Lex Ola Larsson lite grann nästan.
Som jag fattar det, som det första är ju det här med strategin då, just att Berntsen vill ha framgång nu, har man värva färdiga spelare, inte så mycket på trupppotential. Det är väl det liksom.
Och Berntsen, Ola Larsson.
Ja, precis. Berntsen är ju
känd. Vilka spelare var det Ola Larsson ville värva?
Ja, och Kakulis bland annat, va?
Ja, ja. Exakt.
Och han vill gå all in på framgångar nu. Han tror liksom inte på det. Ja, han tror det på det här med truppvärde, men är ju, om man har sett till hans historik då i Sarpsborg, så är det att han värvar ju väldigt många spelare, väldigt färdiga spelare. Där måste ju AIK, med tanke på den ekonomiska situationen, ta en annan väg. Och jag förstår också att han inte vill liksom bli nedgraderad om man tar in två, tre till, och att han ska bli ett i team. Det är inte hans sätt att jobba. Men sen är det ju det att det har ju varit lite gnisslas väldigt mycket. De har ju fått väldigt många nej från styrelsen. Så den här nya styrelsen är ju mycket mer operativ än den tidigare styrelsen. Utan de har ju fått väldigt många nej. De har fått mindre och mindre att säga till dem när det gäller spelare. Det tror jag har skapat en irritation. Jag tror man har sett just Berntsen, att det går nu, att hade han liksom på något sätt varit kvar, så hade han nog varit dead man walking ändå liksom. Och nu kan han ändå lämna där han har stabiliserat AIK, där han har liksom lagt en bra grund, tagit en träningskultur och liksom lämna på något sätt med huvudet högt. Men det är klart att det var ju lite missnöje där, dels med just strategiarbetet där som inte var helt korrekt, och sen har det varit en del liksom, ja, men reseräkningen har ju ökat betydligt under Berntsen också. Det har ju varit spenderat väldigt mycket pengar, och där måste ju man dra åt handbromsen, och det gör man ju nu i den här nya organisationen då. Så att det blir spännande, men det går ju inte att ta från heller Berntsen att han har gjort väldigt mycket bra. Men sen finns det ju, ja, men en del från Martin Ellingsen till exempel, han har varit hos dyraste värvningar någonsin som knappt har spelat. Och det har en del skador på en del nyförvärv nu som har kommit in, Danilo Al-Sayed och sådär också. Ja, nej, men på det hela taget får man säga att Berntsen har gjort ett bra jobb i AIK, men sen är det så att de vill ju, det är ju aldrig planen att sparka en sportchef, så det är klart att...
Nej,
att
framförallt det är så, dagen före premiär.
Nej, och att det är så friktionsfritt som de vill framstå det och få att, nej men det är ingenting, det är alltid frid och fröjd. Alltså det blir ju lite så här, okej, sparka en sportchef.
Det är ju inte business as usual. Nej,
så
är ju, det
är så liksom, men däremot så tror jag att just den här strategin som Berntsen ville ha, den tror jag inte funkar just, och det beror ju på ekonomin, och det beror ju kanske på att han har spenderat väldigt mycket pengar också, att det är där liksom, för tittar man på de värvningar, eller de försäljningar de har gjort, så är det ingen av Berntsens värvningar som han har sålt, utan det är ju Manu Lindberg och Henrik Jurelius som har värvat de här stora försäljningarna, Dabo, Jona Kusiasare, Omar Faraj och alla de här. Sen är det ju Pitta som var en stor värvning, men det gick med plus minus noll på med tanke på hur mycket han kostar. Så att...
Faraj som vi kommer komma tillbaka till.
Ja, senare. Precis. Det är väl lite symptomatiskt också där att han gör dundersuccé och inte var liksom aktuell för en utlåning till AIK. Liksom.
Nej. Precis också. Lite intressant. Jag var tvungen att researcha Jeremy Steele en del innan här. Bara som har kommit in utifrån. Ja. Har ju liksom ingenting med svensk fotboll att göra. Han har ju inget nätverk här riktigt. Men har ju ändå ett spännande CV bakom sig. Han var ju inblandad i Kevin De Bruynes kontraktförhandling med Manchester City till exempel. Så att han har ju...
Erfarenheten av Paphos har han varit också.
Brentford. Ja, han har varit scout för West Ham. Ja. Han har varit ungdomstränare i Brentford eller B-lagstränare. Ja, men han har ju varit runt och sett mycket fotboll och är ju britt liksom. Så att jobbat för danska förbundet också tror jag. Så att han har ju ett intressant nätverk i fotbollseuropa.
Och det är kombinerat kanske med Visors kännedom om Skandinavien kanske kan vara lite kittlande.
Vi rekommenderar att kolla upp också det där företaget som vi började med ett gäng liksom
som Analytics sagt, FC.
Ja, precis. Ja. Analytics FC som började med ett gäng datanördar. Nej, men som satt och gjorde fotbollstaktik på en YouTube-kanal. Satt och analyserade fotboll och som han då liksom noterade och sa att de här killarna är ju någonting på spåren, och sen så hade de redan startat ett företag och så kom man in. Ja, men det är en intressant profil att kolla upp. Ja. Och ett intressant tillskott i Allsvenskan får man säga. Vi tar oss vidare från AIK och situationen där då till kanske helgens allra största möte, det mellan Malmö och Djurgården på Tre Arena, som det heter nu, får man hålla tunga rätt i mun. En 1-0-seger, ungefär lika välförtjänt som AIKs känns det som. Och det här är ju liksom typiskt, för att nu har Malmö det här tuffa spelschemat i början, och man tänker att här måste det ju snubblas lite grann. Man måste ha lite marginalerna emot sig för att vi ska ha den här spänningen hela vägen, och så börjar det med att man får med sig en sån här seger, trots att Djurgården var det bättre laget och såg riktigt, riktigt fina ut.
Ja, exakt. Och det var där man trodde vi skojade lite grann och sa här om att Malmö avgjorde Allsvenskan redan efter första omgången. Lite känslan så var det ju, men det är klart att det inte var så. Men just det här att man har alla marginaler med sig redan från början känns det som att då är det upplagt för Malmö. Men Djurgården gjorde det väldigt bra. Jag tycker de såg bättre ut än vad jag hade kunnat tänka mig att de skulle vara mot Malmö. Jag tycker en sån som Daniel Sten som var ruskigt bra där, vann mittfältet helt, och jag tycker Tokmakken Gojen hittade helt rätt i sin liksom roll där också. Sen tyckte jag Zakaria Savo såg bra ut när han kom in, Sugail såg bra ut när han kom in, så att det blir nog jobbigt att ta ut en startelva nu till Sirius för Honkavara här, för att det är många som är rätt heta, och det är ju målet de släpper in. Djurgården är ju också lite, det studsar lite grann och fram och tillbaka, det är ju liksom,
det är inte årets mål.
Nej, precis, så att det blir väl att skaka av sig där, men det är klart att det är en jätteboost för Malmö att ta med sig en sån seger. Det tyckte jag man såg på Pontus Jansson, han firade där och sparkade i
Pontus Jansson var väldigt bra.
Han var ruggigt bra, han var ruggigt bra. Så att, nej, det var en tung seger för Malmö såklart.
Det fanns väl en sak också som signalerade betydelsen i segern. Det var väl Rydströms episka intervju direkt på slutsignalen som höll på att explodera utav adrenalin och alla möjliga konstiga känslor som han plötsligt hade 90 sekunder efter en slutsignal när han började med att attackera Honkavara för en enkätsvar bland 32 personer som har gett till oss på Allsvenska upptaktsträffen. Den var ju ganska unik i sig, alltså, men oerhört underhållande och uppfriskande, måste man säga. Rydström var ju helt underbar i den intervjun, alltså.
Henrik Rydström är ju, vad heter det, Roger Rönnberg, Västra Frölundas tränare, är för elitserien. Han jämförde, han också drog någon jämförelse där med Roger Rönnberg på ett annat sätt, men jag skulle vilja säga att de liksom, med det här med domarkritiken, det här med utspelet mot olika kollegor, det ser vi, har vi sett Roger Rönnberg i Frölunda göra hela tiden. Framförallt är det ju härligt hur han körde tidigare där mot Bert Robertson. Det finns ju några klassiska presskonferenser där också. Och det är ju exakt samma sak med Rydström. Man gillar det, men samtidigt, det får inte bli för mycket nu, för nu har liksom Roger Rönnberg har blivit lite mer, det har blivit lite för mycket för han också, så att han ska nog spara sig med de där utspelen. Ja. Kanske inte varje match, utan var tredje kanske.
Ja, men precis, det blir ju lätt en lite av en föreställning till slut,
om det blir för mycket.
Blir för mycket, men jag håller med, det var underhållande. Och tänk att en enkät på en upptaktsträff kan röra upp så mycket. Man vet ju att den här har liksom, den har gnagt och skavt i honom sen dess.
Var ju ändå 2-3 veckor sedan upptaktsträffen var Wagner.
Liksom såhär, ja, 3 veckor sedan, vi publicerade väl i och för sig för en vecka sedan eller någonting. Okay. Men den har ju legat på grott där hos Rydström på något sätt också, va. Men alltså, visst, jag håller med om att det får inte bli för ofta, och för att det blir lite så här. Till skillnad från Rydström, till skillnad från Rönnberg, så tror jag inte Rydström är så skriptad riktigt på det sättet. Det är ju inte Rönnberg heller, men jag tror Rönnberg kanske är lite mer planerande i vissa av sina utspel, när han kommer med vad är det, plåster över läpparna när han ska göra en eftermatchenintervju.
Nej, det är mer spontant Westerberg, med Rydström då, med mer känslor liksom.
Ja, och Rydström som dessutom i realtid live kommer till självinsikten att fan, jag måste nog gå bort och be ganska många människor om ursäkt för hur jag uppträdde direkt på slutsignalen. Det är ju fantastiskt att man ser ju hur det snurrar i skallen på Henrik Rydström i direktsändning, va? Det är ju alldeles fantastiskt. Men alltså, bortsett från det att han hade stenkoll på vad då Honkavara säger i en enkät hos oss, där det är 32 personer som uttalar sig, och det är ju alltså en promille av all den textmassan som han har fastnat för. Så såg jag även igår att han på MFFs egen hemsida i en intervju då uttalade sig om kring glädjen över att Stryger Larsson då fick göra det här segermålet, att han har ju stenkoll på vad spelarna säger i sociala medier eftersom han har sina egna sociala mediespioner inom MFFs organisation. Alltså, det är inte riktigt hälsosamt att ha den här typen av kontroll som Rydström har på allt och alla och som sägs här och där. Oerhört underhållande, och man älskar ju att den typen av profil finns inom Allsvenskan som han representerar, men fan, man blir ju lite orolig för Rydströms hälsa om han ska hålla koll på allt och alla på det här sättet.
Ja, men det var mer det där med Stryger, va? Han fick inte tillräckligt, de gick ju all in på vänsterkanten Malmö, och Stryger är ju till höger, så han stod och skrek att han fick för lite bollar, och så var det Sergio Peña som hade varit inne och kommenterat på någon Instagram att ja, men de får spela dig, passa dig mer eller och sånt där, var det väl?
Ja. Henrik Rydström har personal inom MFF-staben som rapporterar vad någon före detta spelare skriver i ett kommentarsfält till Stryger Larsson på hans Instagram. Ja, alltså, Malmö FF har en stab som är större än någon allsvensk klubb.
Låter som Rickard Norling på den tiden AIK, han har också stenkoll på det mesta.
Ja, det är, jag vet inte hur sunt det är, men det blir ju bra innehåll.
Det blir det.
Trots allt. Alltså, Djurgården, vad var det som funkade så bra då förutom poängen? Så såg ju spelet väldigt, väldigt bra ut.
Nej, men jag tycker det var synkat allihop över både alla lagdelar. Jag tycker att mittfältet, käkar de upp Malmö vissa stunder, och Sten som såg bra ut. Och genom den här anfallstrien som det har varit snack om, att liksom, vad ska man hitta rätt position till Tokmak, det tycker jag också funkade väldigt bra. Man kom in mycket djupled. Har ju jättechans att göra mål direkt där, Tokmak, när han drar den i ribban, och har flera andra chanser också, så att jag tycker det såg väldigt bra ut att de har fått ihop det där på att de har spelat, jag tror att det har gjort väldigt mycket att de har spelat väldigt mycket matcher på försäsongen. De har haft det här Europaspelet som de har liksom hittat rätt i. Och sen Zacharias Avo tycker jag, när han kom in, såg rapp ut. Får se då vart han, de använder han. Nu kommer han in på en kant, men han är väl mer tänkt som nia såklart centralt, så att det är väl det han är som bäst.
Mm. Och så skulle väl Mackan Danielsson gjort 1-1 på tilläggstid också. Ja, jätteläget han har där alltså.
Var Axel, jag såg någon som, var Axel som sa att han skulle nickat istället. Det är då årets mest konstiga utspel om man ser på den situationen som var. Det är helt omöjligt att nicka den bollen.
Han ska ju bara sätta den i mål.
Det är liksom... Men bredsida rätt in. Så att, ja. Nej, han var ju jättebesviken också över det där att han inte gjorde mål där efteråt i mixade zonen.
Det är väl den klassiska. Hade det varit någon annan?
Ja, exakt.
en mer offensivt lagd spelare, ja, så hade den suttit liksom. Ja.
Min tanke efter den här matchen, psyk, är ju ändå trots allt, jag skrev det även i jag tror jag skrev det i min analys efter Gais AIK igår, att hade det inte varit för det här jävla Malmö FF så hade vi haft Europas mest oförutsägbara liga, där i stort sett 10 lag har gjort upp om guldet. Nu känns det ju som, trots allt, med den här segern på konstgräs mot ett ganska, får man väl ändå säga, formtoppat Djurgården, som att den här allsvenskan, den kan bara gå åt ett håll. Ett Malmö som byter in Haksabanovic, Hugo Bolin och Erik Botheim efter en timme. Alltså det är ju helt sjukt. Haksabanovic, Hugo Bolin och Erik Botheim. Tre liksom A-landslagsmän in på ett bräde efter 60 minuters spel, och Oliver Berg ett par minuter senare. Det är ju sinnessjukt. Det är ju elda för kråkor på något sätt, att ha sådana spelare på bänken.
Ja, det är spelare som går in i alla andra allsvenska lag.
Mm. Ja.
I stort sett. Det är galenskap. Vi har ju varit inne på det också. Det är en trupp vi typ knappt har sett i allsvenskan i styrka och bredd.
Nej, får man säga, är nog den bästa någonsin.
Nej, jag är inne på att vi ska exportera Malmö FF till någon slags skandinavisk superliga med FCK och Bodø/Glimt, så kan de lira där och
så kan de göra upp om det,
och så kan de övriga lagen i allsvenskan göra upp om guldet. Ja, men då är det alltså på allvar. Den är ju så öppen så att det är i princip 6-7 lag som skulle kunna vinna allsvenskan i så fall. Men så länge Malmö finns där med den här bredden, så kommer de kommer ju tappa enstaka matcher givetvis, och de kommer ju snubbla på några ställen. Men tyvärr är ju risken uppenbar att både Hammarby och Djurgården kommer snubbla lite mer än vad Malmö gör med den bredden som de har. I långa loppet så kan de inte missa SM-guldet med det truppbygget och den bredden och spetskvaliteten som de har.
Nej, det är verkligen så det känns. Alltså, om det är något lag som kanske ska göra då, så är det väl Hammarby efter den premiären de hade. Alltså, Blåvitt åker dit ändå med lite råg i ryggen i känslan. Inte minst för att man för bara några veckor sedan skåpade ut Bayern. Åker upp till Stockholm och blir ju fullständigt översprungna.
Men det är lite grann, jag ska inte säga att man hade det på känn, för då låter man som en jävla efterkonstruktörs besserwisser i det här läget. Men Svenska Cupen är ju en sak, och allsvenskan när den börjar på allvar är ju något annat på något sätt. Det är ju inget utav lagen utav Malmö FF eller Hammarby eller någonting som har sagt att vi tar inte Svenska Cupen på allvar eller något liknande. Men man har haft känslan av att den där absoluta 110-procentiga fokusen på att vi ska vinna kuppen till varje pris, den har inte funnits där. Ändå är Malmö i final givetvis, men det är Bayern som ställde upp på Nya Ullevi då. Det var ju dels ett experiment med elvan, med hur Kim Hellberg ställde upp laget i den matchen. Och sen var det med helt andra förutsättningar för 3 veckor sedan på ett snustort naturgräs där bollen rullade långsamt och så vidare. Det blir som 2 olika idrotter trots allt när man spelar på det underlaget, den matchen, och nu då på konstgräset inne på 3 arena. Det är, alltså, Blåvitt hängde ju inte med det minsta. De blev ju totalt manglade av Hammarbys tempo 90 minuter rakt igenom.
Ja, det var ju lite snack om mattan på 3. De är ju 3 lag som delar på det nu. Det är ju Djurgården, Hammarby och Kent som delar på den där arenan. Har gjort under senaste... Det har varit mycket, mycket fötter på det där golvet under den senaste veckan. Så att Att det var lite torrt och lite hårt, det kan man på något sätt förstå.
Ja, sen måste man ju hylla Hammarby. Det är väl deras bästa insats, tror jag, på flera år. Jag tror inte jag sett dem så här bra och så här, att de trillar boll och spelar så offensivt på extremt länge. Jag kan inte minnas när de var så här bra senast.
Men även om man kan hylla deras spel, så alltså, taktiken och sättet som de fullständigt pressar sönder Blåvitt och stänger ner IFK Göteborg centralt, det var extremt bra, skulle jag påstå, rent taktiskt, och hitta var har vi det Blåvitts svaghet någonstans. De stängde ner fullständigt, och det defensiva arbete som Tonekti, Paulus Abraham och Erabi gör tillsammans med deras mittfältare, det är bland det svettigaste jag har sett. Alltså de gav ju inte IFK Göteborg en enda lugn stund med bollen, och stängde ner IFK Göteborg fullständigt centralt, så det fanns inga uppspelsmöjligheter. Så fort de försökte söka uppspel centralt så var det helt totalt stängt. De fick inte någon tid med bollen överhuvudtaget, och det gjorde att IFK Göteborg kunde inte hitta sina... Hittar de inte in centralt, och kan de inte hitta ut sina kanter. Och det är ju någonting som Billborn och Björklund måste lösa, för att det har ju varenda lag sett nu från den här matchen, att här är ju gameplanen mot det här IFK Göteborg som har varit framgångsrika med det spelet i början av 2025. Så här stänger vi ner dem. Och sen då kombinerat ISK med offensiven väl med bollen, alltså det var ju ett kortpassningsspel och ett tempo i vissa av de här anfallen som det kändes lite dataspel emellanåt, alltså det gick extremt snabbt och var oerhört vackert att se på stundtals.
Ja, jag blev superimponerad utav Tonekti, alltså kombinationen utav arbete, också att han bara kunde ju ta sig förbi nästan han ville på den där kanten och komma till inlägg. Antingen inlägg eller till inspel, alltså komma med en lite tidigare boll, eller ta sig runt och ha flera alternativ. Otroligt spännande spelare som ju, ja, jag vet inte. Jag började mixtra direkt med mitt fantasylag, för jag måste få in Tonekti, känner
jag. Ja, jag hade han redan, ja, men det är klart att han fick ju Felix Eriksson utbytt där också. Det var ju ren och skär lekstuga. Sen är Mackan Karlsson var ju grym också. Och Nahir Besara verkar ju bara bli bättre och bättre, så att han håller igen, verkar det som. Och sen måste man hylla Simon Strand också, som kommer in och gör en Bergkamp-chip i mål. Ja, den såg man inte komma. Nej. Faktiskt. Och sen att han ringer upp Fredrik Hammar på FaceTime och ska fira, det är också lite... det är typiskt för dem, och ruggigt i på det. Det säger en del om Hammarbys bredd också, men tittar på den bänken de hade där, vilka de kunde kasta in, så är det rätt bra spelare också. Då gick man miste om, får man säga, också en prestigevärvning där man var då inte lägga mycket pengar som man hade tänkt göra, för man inte hittar rätt. Så att det kan nog komma in någon fler förstärkningar där i sommar. Så jag skulle inte vilja säga att det är helt avgjort än, för jag tror att Hammarby kommer bli mycket bättre och att man kan ha pengar och förstärka i sommar. Så att är man med bra i toppen här fram till sommaren, så är det inte helt främmande för att Malmö, eller att Hammarby kan ge Malmö en match.
Mm. Jag vill se att Hammarby presterar det här spelet på vanligt gräs också. Det tror jag är nyckeln, för att är det någonting som jag slogs av den här helgen, som jag nu har sett tre matcher, tre dagar i rad, är att jämföra Hammarby, IFK Göteborg, även då Häcken, BP med Gais AIK på naturgräs. Det är faktiskt som två olika fotbollssporter, alltså. Tre av fyra konstgräslagen där, Hammarby, Häcken, BP, spelar en helt annan fotboll än vad naturgräslagen IFK Göteborg och AIK gör. Två av dem ser ut att spela i slow motion i vissa tillfällen på konstgräs. Så att, vad fan, det är en gammal diskussion och en gammal debatt om underlaget, men det är sällan man ser det så ju liksom live när man sitter på läktaren och ser de här matcherna och sen kommer hem och ser en, som jag gjorde nu i natt, inte så hälsosamt heller om man ska jämföra med Henrik Rydströms kontrollen, men jag var tvungen att se den inför den här poddbegivenheten eftersom jag inte hade sett Hammarby Göteborg mer än highlights, men att slå på den och se då Hammarbys uppvisning i det tempot med de passningarna efter att ha varit på Gamla Ullevi och sett Gais AIK, det blir ju en chockartad upplevelse. Ja, jag trodde ju faktiskt att jag hade fel hastighet på reprisen där.
Du var iväg på Bravida och såg BK Häcken besegra Brommapojkarna. Vi snackar sliding doors moment där på slutet. När Silas Andersen räddar på mållinjen och sen så springer... ja, men var det nu som gjorde 2-0?
Amol Lajoni.
Ja, det var Lajoni igen, ja.
Slalommål från högerkanten, ja. Ja, men det var ju helt... det var ju... om inte det var, det var ju varken en rån eller en kupp på motsvarande sätt så på, som det var. Häcken hade gjort 1-0 och det var ju, men det var ju spelmässigt väldigt, väldigt jämnt. Men BP imponerar ju återigen trots allt måste jag ju säga. Och de har ju, inte Häcken i brygga, men så det hade varit välförtjänt med en BP-pinn i den matchen i alla fall. Och den forceringen som de har på tilläggstid är ju riktigt, riktigt bra. Precis som Silas Andersens då extrema räddning på mållinjen 2 gånger om och så 2-0 på den kontringen istället. Så det var, jag förstår ju att BP var lite bitter alltså, för att Häcken hade minst sagt marginalerna med sig.
Fick en tung skala också på Leo Väisänen. Om det är allvarligt så är inte det bra alls. Men
det är ju inte rapporterat ens.
Nej, så att det kan bli...
Hur det var med den, så att, så.
Nej, det kan bli... Det är nog nervöst där också. Ammar gick sönder och så värmer man in Leo Väisänen som kanske är en uppgradering om man ska vara helt ärlig. Med liksom
absolut, och precis vad Häcken behöver. Ja. Vad Häcken behöver också i sitt mittförsvar. Men det var ju någonting som tog mot knät där och han såg ju riktigt, riktigt bedrövad ut. Jag måste säga, jag vet inte om du har koll på Disco, om han har haft någon korsbandsskada tidigare. Så att han, nej, jag har inte någon minne av det heller att han har haft det. Nej.
Nej, det gjorde det verkligen inte. Men tyckte man såg på spelaren själv att det här är det här går inte. Jag kan inte spela vidare. Det var liksom inte att jag känner på det lite grann eller sådär, utan det var direkt det här kommer inte gå. Och sen att han kände nog själv att det här blir en lite längre stund på rehabordet.
Ja, nej, det är ju känsla, men man hoppas att han ska vara tillbaka snart.
Mm. Men sen måste vi också, jag måste bara ändå nämna det. Love Arhov då, BP, på väg till Eintracht Frankfurt för en engångssumma, en engångs första betalning på 55 miljoner som sen kan ge ytterligare 30-35 miljoner med rimliga bonusar. Vi snackar alltså om en 16-åring som inte har spelat en enda minut i Allsvenskan som kan ge BP uppemot 85-90 miljoner. Jag såg honom när BP spelade borta mot Elfsborg i kuppen, jag tror det var sista gruppspelsomgången där. Han gjorde ju mål i den här matchen alltså.
Ja, just det.
Det är ju en jäkla bra spelare, och alltså han är 16 år, otrolig teknik, låg tyngdpunkt, bra speluppfattning, riktigt rappskott alltså. Han gjorde ju sitt första A-lagsmål i BP borta mot Elfsborg, alltså dunka in den i bortre krysset. Killen är 16 år. Man kan förstå lag som värvar på hans potential, men ändå alltså upp mot 85-90 miljoner kronor för en 16-åring. Alltså den här fotbollsvärlden är ju på väg att den är ju på väg att spinna ur fullständigt alltså, när det finns då europeiska storlag som har så jäkla mycket pengar så att de har ju råd att chansvärva en svensk 16-åring för de här summorna. Det säger ju en del om hur ekonomin ser ut i den internationella transfercirkusen. Är det en helt galen affär.
Speciellt på de här tonåringarna, det är ju det. Alltså, eftersom du vet att du antagligen, nästan hur den går, så kommer du få tillbaka pengarna när du säljer vidare honom till nästa som är beredd att ta chansen på den här spännande talangen. Om man inte
liksom... Ja, och motsvarande, att skulle han inte explodera eller bli oerhört mycket bättre på 1 eller 2 år, men ändå håller en acceptabel nivå, gör ett antal matcher i säg Bundesliga som 17-18-åring, så får de åtminstone tillbaka 40-50 miljoner när de säljer honom någon annanstans då. Och att torska 40-50 miljoner på en spelarvärvning med potential, det är kaffepengar för de här storklubbarna. Det är lite om vi ska snacka i moral liksom i ett större globalt perspektiv, så är det är snuskigt alltså.
Det är svårt att göra det när man pratar den internationella toppfotbollen.
Det går liksom inte.
Generellt, det finns liksom ingen det finns ingen moral kvar att hämta någonting.
Nej, men också är det ju det att det är klart att Lukas Bergvall har ju liksom bana vägen för det här, just att han kommer från samma klubb, är ungefär i
och det är, vi ska inte underskatta att det är hett med svenska tonåringar just
nu. Så är det ju.
Alltså, det är hett med svenska spelare. Mm. Man pratar internationellt om det svenska fotbollsundret. Och men såklart med Alexander Isak och Kulusevski och Gyökeres och så vidare i spetsen.
Hugo Larsson,
Hugo Larsson, Lukas Bergvall, med flera. Yasin Ayari, Brighton nu och sådär.
Den stora skillnaden är ändå att alla de namnen vi räknar upp där, de hade ändå gjort sina minuter i Allsvenskan. Absolut. Eller på något sätt gjort ett avtryck i någon större klubb, oavsett om det är Djurgården eller liknande. Dan Kulusevski gick ju till Italien när han var i samma ålder, om jag inte minns helt fel, men värvades då till Atalantas primavera-lag i stort sett. Love Arvhov värvas för upp mot 85-90 miljoner för att faktiskt gå in i Eintracht Frankfurts A-lagsverksamhet på något sätt. I alla fall vad jag har hört. Sen är det mycket möjligt att han kommer spela rätt mycket i deras reservlag inledningsvis och så vidare. Men det är en exceptionell värvning på det planet också, att han ska ta kliv med en gång mer eller mindre och matchas in. Så att de ser ju en sjuk potential i killen helt enkelt.
Han har inte gjort 5 mål i Allsvenskan. Eller 5 mål i en match. För det är nästan ingen som har. Omar Faraj har gjort det. Han gjorde det för Degerfors. Jag vet inte vad jag ska säga. Det var ju roligt att läsa. Det var väl Värnblom som hade beskrev honom som: han kan inte träffa en laggård från insidan. Nej. Om man står i den. Det var ju svar på tal.
Ja, det får man säga.
Och det är väl det som har varit Omar Farage problem, att det har blivit för lite mål. Han har missat för mycket chanser. Vilken revansch och vilken liksom start för säsongen i Degerfors.
Han är ju kvar fram till sommaren. Han kanske hinner avgöra skytteligan nu då, fram till dess.
Alltså, 5 mål är ju ganska bra bit
men
på vägen.
Men om det blir en förlängning, då räcker det med att han gör mål var tredje match, så kommer han upp på typ så här 15-16 mål. Det kan du ju vinna skytteligan på. Så att han har krattat bra för en skytteligaseger oavsett.
Ja.
Det sjuka är ju att hans bästa säsongsfacit är ju 9 mål en säsong 2021 med BP i norrrätta. Ja. Och nu är han halvvägs här. På något sätt, om man ska vara riktigt krass, om han gör 5 mål ytterligare så har han gjort 10 mål. Det är rätt bra att komma upp i tvåsiffrigt i Allsvenskan trots allt.
Ja, det är ju ruggigt bra.
Ja, det är galet. Du var också tittade på Elfsborg, ett av lagen som vi har målat upp som en potentiell utmanare till Malmö, eller ett av de här lagen som skulle
då
kunna vara
med. Då får vi måla ner det i så fall.
Ja, vi får hala tillbaks den lite grann, för att det var ingen, även om man skärpte sig mot Mjällby, så var det väl ingen höjdarinsats.
Nej, men okej, och sen vi ska ju på inget sätt förringa Mjällby som går från klarhet till klarhet. Alltså vilket lagbygge, vilken coachning i Anders Torstensson och så vidare. Men med det sagt då trots allt, så var Elfsborgs första halvlek mot Mjällby den var ännu blekare än vad Häckens insats var mot BP. Och jag hade nog lite större förväntningar på Elfsborg trots allt. Även om jag tycker liksom Simon Olsson var bra 90 minuter rakt igenom. Han kommer lyfta det som går att lyfta i det här Elfsborg i år. Men i övrigt så var det väldigt, väldigt, väldigt blekt. Västfort Seneli vaknade först i andra halvlek, och det syns ju ganska tydligt att Elfsborg har stora luckor efter Baidu, Kassem, även Oma, för att det behövs någon som kanske tar tag i det här mittfältet rent fysiskt och defensivt också. Det tycker jag inte att nya islänningen, nu tappar jag namnet på honom, Magnusson då, riktigt, riktigt gjorde på det sättet. Så att det var först i andra halvlek som Elfsborg vaknade och då gick i kapp från 0-2 till 2-2. Men Elfsborg hade lite flyt också, för att Mjällby hade kunnat döda den här matchen i första halvlek med ett 3-0-mål. Så att Elfsborg imponerade inte. Det kändes väldigt tunt, framförallt framåt. De saknar ju den här nian som kan som kan göra de här Omar Faraj-målen, men i alla fall någon som kan göra tvåsiffrigt i skytteligan. Gottfried Rappe är en talang, men han har varit bra väldigt många försäsonger, eller två, tre försäsonger där han har gjort mål i träningsmatcher och cupmatcher, men har inte fått att lossna i allsvenska riktigt ordentligt. Och Per Frick, han är skadad mest hela tiden, så att de behöver hitta sin målgörare, och det, ja, det kanske är Fredrik Ihler, det kanske är Taylor Silverholt. Silverholt gjorde ju ett mål, men har inte glänst riktigt än så länge.
Nej, och nästa omgång åker man ner till Malmö, och då blir det ännu tuffare, även om Mjällby var bra, så blir det en tuffare uppgift förstås.
Ja, och det har ju varit väldigt mycket rullians också, ska man säga, i Elfsborg. Mycket försäljning. Jag tror att det var länge sedan de hade så här stor omsättning av spelare och ut och in. Så att det tar väl ett tag innan de också är på topp och hittar rätt.
Så är det. Hörde ni, det var det vi hade från den första. Vi kan väl nämna också att Sirius vann sin debut.
Ja. Eller Sirius debut, vann sin premiär. Och Engelmark vann sin debut för Sirius som huvudtränare. Så kan vi säga.
Ja, men det var väl framförallt, jag kastade blick på den också i natt här bland alla matcher man skulle svepa igenom. Det var väl Diawara som vann målvaktskampen mot Viktor Andersson där, som släppte in ett rätt billigt, om det var 1-1-målet eller 2-1-målet, kommer jag inte ihåg. Ja, just det. Och så noterar man ju också då för oss som emellanåt besöker Finnvedsvallen, det gör kanske inte disco så ofta, han sätter sig i bilen och kör från Stockholm ner till Värnamo, att bygga arbetsplatsen med Finnvedsvallen. Det var ju kul att de fick den godkänd i alla fall, så de slapp att spela sina hemmamatcher i Borås, stackars Värnamo.
Jag insåg att vi sprang förbi Norrköping Öster här. Ja. Alltså ändå omgångens målrikaste match. 4-3 till Norrköping.
Ja, viktigt för Norrköping att få den starten med den här nystarten och nybygget man har i klubben. Och Totte Nyman, ett mål från 100 mål. Trodde att det skulle lösa sig den här matchen. Ja. Gjorde jag, men
supporterna försökte liksom suga in den i mål där under.
Men det känns ju som att Öster kommer få lite jobbigt i allsvenska. De har deras defensiv kanske inte är den bästa.
Men tre mål ändå? Ja, alltså, det
tre
måste
mål
man ju
framåt
ta med sig.
Ändå, men det är ändå så här, ska du hålla det kvar så måste du nog täppa till mer bakåt. Och jag har varit orolig för Östers defensiv ett tag nu. Så att, vi får se vad som händer där. Men det är klart att Norrköping behövde det här när de ska åka till Friends Arena och möta ett AIK här i nästa omgång.
Ja, jag håller med Disco om defensiven när det gäller Öster där, men också en annan iakttagelse. Två utav målen som Öster gör på Norrköping på hörnor, och det blir på något slags sätt lex David Andersson och även lex Isak Pettersson, där alltså lagen packar in 10 spelare på i stort sett mållinjen för att störa de här målvakterna som inte har världens största räckvidd. Mm. Och det var ju på det sättet som Öster gjorde två mål ute i forceringen. Alltså det kommer vi få se mer av i kommande allsvenska matcher, just mot de lagen också. Mm.
Otroligt rött kort av Tim Pritza också på de sista två minuterna av matchen, ja. Var
sanslöst.
Han tar två gula kort.
Sanslöst.
Så kan det gå i en premiär. Hörde ni, tusen tack alla ni som har tittat och lyssnat på oss. Sportbladet Allsvenskan är tillbaka på torsdag igen. Då ska vi prata mer om tränarna, för då har vi en riktig expert på sånt med oss i studion. Men härifrån så säger vi tusen tack och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.